Efter cirka 5 minuter får jag se något så fantastiskt, att det knappt går att beskriva i ord. Det ser ut som om det var en hel stad under vattnet. Där fanns konstiga byggnader som jag aldrig sett maken till. Vi stannar utanför något som liknar stora hangarer, och på dessa så finns det något som jag sett i tidigare upplevelser, stora blanka klot, som sitter på några pelare uppe på taken. Min pilot går fram till den inre väggen, en förut osynlig dörr öppnar sig och stängs bakom honom, och ett ögonblick senare ser jag honom på väg, genom vattnet där utanför, in i en av hangarerna. Själv sitter jag och tittar ut på allt det egendomliga. Jag ser en person som simmar där ute, utan någon som helst grodmansutrustning. En del fiskar, stora och små, simmar också förbi mitt fönster. En bit längre fram ser jag en person som står på vakt. Han håller en stång med en kula på och står alldeles stilla. Jag ser ut genom pilotens fönster och får då se något som får mig att haja till. Platsen där vi står är stensatt precis som våra gamla gator. Och en bit längre fram till vänster står det 3 stycken pelare och sönderfallet murverk som påminner om en tempelruin från antiken. Ritning på. Tempelruin på havsbotten. 2 baser på havsbotten. Jag råkar titta lite på pilotens instrumentpanel och ser då något slags kartor, fast utan ortsnamn. Det är nu som jag får idén att försöka rita av en av dessa kartor. Jag har förberett mig för sådana här upplevelser lite mera de sista gångerna, så jag har en penna och ett litet block i bakfickan. Jag hinner inte rita så mycket förrän min pilot är tillbaka igen. Han har varit och hämtat en låda av något slag. Han öppnar en lucka i golvet och tar upp en likadan låda, och placerar den hämtade där istället. Sen går han ut med den upptagna lådan och är borta så länge att jag hinner rita av en av de 4 kartorna som finns vid hans plats. Nu är han tillbaka igen, och vi är på väg upp till havsytan. Väl uppe ser jag ett stort fartyg 700-800 meter längre bort, och så försvinner vi upp i natthimlen. Jag ser inte så mycket mer än en del lysen under mig. Efter en stund passerar vi en stad, som av alla lampor och ljus att döma måste vara rätt så stor. Den återstående tiden ser jag bara utspridda ljus lite här och var. Efter en stund sänker vi oss ner till ett par 100 meters höjd. För att slutligen stanna i gläntan där jag blev hämtad. Snart står jag åter ute vid stenstolpen och ser när han ger sig av i nattmörkret. För mig återstår bara att gå till min för att åka hem och lägga mig. Den närmaste tiden känns det som om de håller mig under uppsikt på något sätt. Jag tycker mig höra en inre röst som varnar mig för något. Telefonen har ringt ett antal gånger utan att någon svarat i andra ändan. Men jag har hört svaga ljud som om någon andas. Och tv har burit sig konstigt åt flera kvällar, efter sista programmet är det som om en figur träder fram i tv-flimret. Jag har även vaknat på natten som om där var någon inne i rummet. Jag ser ingen men kan höra samma svaga andning som i telefonen. Det är som om någon står bredvid mig. En natt har jag flera konstiga drömmar, bland annat drömmer jag att jag och min familj svävar något 100 meter över marken, inneslutna i något slags bubbla. Jag märker att mina barn har blivit äldre. Plötsligt syns ett stort eldsken vid horisonten, och det hörs en lång rad explosioner. Det syns mera eldsken, för att efter någon timme bli helt tyst och stilla. Vi börjar röra oss i riktning mot platsen vi såg, och när vi är framme ser vi att allt är fördärvat. Det ligger människor och rester av hus om varandra, det sprutar vätten upp från marken och det brinner och ryker överallt. Vi befinner oss några meter över en stor gata. SPM är uppriven här och var. En bit längre fram ligger något som ser ut som en reklamskylt och texten på den gör mig rädd. Där står, 17 juni 97 KL07.13 plus 16 grader. Strax efter vaknar jag. En morgon ett par veckor efter mitt besök på havsbottnen sitter jag och äter min frukost när jag plötsligt hör en röst inom mig som säger att jag ska gå ut i förrådet innan det händer en olycka. Jag gör som jag blir tillsagd, och hade jag inte gjort detta så vet ingen vad som hade hänt. Förmodligen hade jag inte haft kvar mitt hem idag om jag inte hade åtlytt rösten. Det hör nämligen till saken att kvällen innan hade jag suttit där och försökt löda ihop en bromsvire till en cykel utan att lyckas och glömt att ta ur väggkontakten till lödgolven. Om det hade tagit eld, så fanns där i förrådet cirka 15 liter thinner i en plastdunk och en hel del lackfärger som på några minuter hade förvandlat hela huset till en fin majbrasa. Den enda skada som nu uppstod var att en del trälister hade blivit förkolnade och ett stort brännmärke i arbetsbänken plus en stickande rök. När jag ställt allt till rätta går jag ut och avslutar min måltid och tänker på vad som kunde ha hänt om jag inte hade blivit varnad. Jag funderar över varifrån rösten kom och drar mig till minnes ett tidigare möte som jag haft med mina vänner från någonstans. De lovade mig ju att inget ont skall hända mig eller de mina. Så det enda jag kan göra är att framföra ett varmt tack till den eller dom som vakar över mig. Möte med lärde från rymden. December 85. Det har nu gått några månader sedan jag träffade mina vänner från någonstans, men nu har jag blivit kontaktad igen och avtalat om ett nattligt möte vid en sjö som ligger norr om mitt hem. Jag beger mig till mötesplatsen i god tid och sitter och väntar på en timmerstock vid en grillig plats vid strandkanten. När kvinnan kommer är hon inte ensam utan i sällskap med två för mig okända män. De ser lite annorlunda ut än andra som jag sett tidigare, är ganska korta till växten, har långa armar, händer och fingrar och längst ut på fingrarna där våra naglar sitter har de liksom runda och platta fingerspetsar. Benen är smala och de har någon form av skor eller stövlar, blåaktiga till färgen. Huvudet är något ovalt, de har liten mun, stora runda ögon, smala öron och liten, platt näsa. På kroppen har de en åtsittande blågrön trikå, ganska blank, och ett bälte med två vita trianglar och en kvadrat. Jag ser också ett tecken bestående av två hopkopplade cirkelsegment, det ena grönt och det andra blått. Jag frågar vilka de är och var de kommer ifrån. Kvinnan svarar att de kommer från andra sidan av hennes planet och är vetenskapsmän. Naturligtvis undrar jag varför de vill ha kontakt med mig, och den ene börjar med att berätta om saker som har hänt i historien. För flera tusentals år sedan, när vi hade kommit så långt med vår teknologi att vi kunde börja utforska universum, gjorde vi resor till många platser, även till er planet. Vi väntade länge innan vi beslöt att ta kontakt med er, men sedan gjorde vi åtskilliga försök, tyvärr inte med särskilt lyckade resultat. Det har hänt att vi blivit hånade och förföljda och tom avrättade för att vi har velat hjälpa er. Hur menar du, säger jag. För länge sedan försökte vi att lära er vad som var rätt och fel. Vi hjälpte er att stifta vissa lagar. Tänk på de 10 budorden som vi gav er. Vad har hänt med dem efter alla dessa år? Har ni förstått dem och levt efter dem, så ni menar att det är ni som har gett oss dem? Är det också sant att en person som vi kallar Jesus var en av er? Utropstecken nej, han var en delif som kom från vår tvillingplanet, där hans far var läkare, men det fanns fler än Jesus som verkade på jorden vid den här tiden. Maria var inte den enda kvinnan som fick en son efter oss. Det var noga räknat 17 kvinnor till som fick söner av våra förfäder. Att det bara blev Jesus som blev ihågkommen beror på att han lyckades få en skara som trodde och litade på honom, vilket inte de andra 17 fick i någon större utsträckning. De blev utstötta och hånade, så till slut hämtades de hem till det ställe som de kommit ifrån. Men varför kunde ni inte helt enkelt visa er och ge er till känna, utan att behöva börja från ett nyfött barn? Och Maria blev alltså befruktad i vanlig ordning. Ja, Maria och hennes familj var inga jordbor, de blev helt enkelt nedsatta på jorden av oss, och då bar hon redan på barnet som blev kallat Jesus. De blev så att säga utplacerade på ett sådant sätt att ingen skulle kunna avslöja dem, och likadant gick det till med de andra 17. Skulle du tro något annat så är det fel, men en dag skall både du och alla andra få veta sanningen, och då förstår ni också att ni inte är ensamma i universum. Vi kan inte avslöja hela sanningen om ert ursprung med en gång, för då skulle det bli fullständigt kaos, men ni har fått en och annan byggsten genom åren som ni kan forska vidare från. När ni har kommit tillräckligt långt så förstår ni nog att ni inte är skapade av något osynligt väsen. Många av er har förresten redan börjat inse att Gud inte skapade världen utan att ni härstammar från en annan civilisation långt ut i världsalltet. Som sagt, vi har visat oss åtskilliga gånger, men era så kallade ledare och styresmän vill inte visa er att de tar oss på allvar. De försöker bortförklara oss som inte existerande, för de tror att vi skulle ta över er jord och göra dem till vanliga medborgare som ni själva. Men enligt vår mening så är det ni vanliga människor som har det lättast att ta oss på allvar, så därför har vi bestämt oss för att ta de första kontakterna med er, inte alla män, ett hundratal av er. När ni känner att tiden är mogen så kommer ni att påverka era ledare så att även de förstår. Varför just du har blivit en av de utvalda vet du sedan tidigare. Du och några andra har inte försökt att förneka oss, även om ni inte heller tog ställning för vår existens förrän den dagen då ni alla samtidigt blev påminda om att vi existerar. Vi kan bara beklaga att det gick lite klumpigt till för några av er, men efter vad jag har hört och sett så har ni inte tagit någon skada, tvärtom. Du har istället blivit självsäkrare och mognare än du var före vårt första möte. Ännu viktigare är kanske att du har blivit ett med dig själv. Och det är mer än vad andra någonsin kommer att bli. Du kommer att märka det när du så småningom ställs öga mot öga med alla som försöker övertala dig att allt detta är fantasier och drömmar. Du kommer även att få träffa personer som säger sig vara experter på allt som handlar om oss och våra förehavanden. Men du skall märka att de inte har den minsta aning om vad det hela handlar om. Skall vi tala om experter så finns det väl egentligen inte några andra än du och dina vänner som är kontaktat. Ni är ju de enda som känner oss. Och nu till den stora frågan. Du har blivit tillfrågad om du vill komma till oss, men du svarar inte blankt nej, och du har inte avvisat oss när vi besökt dig. Istället har du kallat på oss vid olika tillfällen för att få hjälp att reda ut vissa saker. Vi har sagt att vi ska hjälpa dig, men inte så mycket på en gång att väcka för stor uppmärksamhet, utan vi tar det lite i taget. Du har kanske funderat över vad vi vill dig. Vi vill samarbeta med dig, och om du är beredd på att fortsätta våra möten så lovar vi att hålla kontakten så länge du själv vill. Men varför kan ni inte ge er till känna för många fler än för bara en handfull människor? Som jag sa så har vi försökt att på ett stilla och fint sätt få kontakt med er, men i de flesta fall så blir vi anfallna av era militärer, som av någon anledning inte vill tala om för er att vi finns till. Vi har inga som helst planer på att starta något krig. Utan vi har enbart fredliga avsikter. Men så länge inte era myndigheter godtar vår existens så kan vi heller inte hjälpa er till rätta innan det är för sent. Jag säger att om de verkligen är villiga att hjälpa mänskligheten att förhindra dess egen självförstörelse, så är jag villig att hjälpa till med det jag kan göra. Du skulle säkert kunna hjälpa oss med ett och annat, säger han, till exempel med observationer av olika slag. Som du förstår så är det en ganska kostsam procedur för oss att ta oss hit och lika kostsamt att ta oss tillbaka. Det går åt fruktansvärda mängder av energi. Om du vill samarbeta med oss, så skall vi med glädje både ge dig utbildning och förse dig med lämplig utrustning som du kan använda för framtida uppdrag. När och var kommer ni att visa er för jordens befolkning? Frågar jag, och kommer alla att få uppleva er existens, när den dagen kommer? Och den är förresten redan bestämd, så kommer vi att visa oss på många ställen samtidigt. Vi vet att det kommer att skapa en del oro, men med hjälp av dig och dina vänner så får ni reda på det i god tid, så att ni kan göra vissa förberedelser. Då kommer det hela att gå lite lättare. Den stora frågan är väl hur ni kommer att reagera, för som du vet så är det ganska stora skillnader utseendemässigt på en del av oss. Men som du själv en gång sagt så är det inte det yttre som man skall döma efter utan det som finns innanför. Kan man inte acceptera det så har allt förlorat sitt rätta värde, och då är det ganska meningslöst att försöka lösa några problem. Medan vi suttit och pratat så har vi ätit en del frukt och bröd och druckit deras goda drycker. Plötsligt reser sig de båda männen och säger att det snart är dags för dem att lämna mig, men att jag kanske har en del att prata om med Jenny. Vi sitter en stund och pratar igenom det som de båda männen för på tal. Naturligtvis är jag nyfiken på vad som ska hända längre fram i tiden, så jag frågar henne vad det går ut på. Hon säger att de olika platser som jag varit på ska bli mitt så kallade arbetsfält, om jag accepterar att samarbeta med dem. Och det är jag ju villig att göra under förutsättning att det inte inkräktar för mycket på mitt arbete och att min familj inte blir lidande. När allt kommer omkring så har väl ingen människa visat sådan respekt och förståelse för mig under hela mitt mer än 40-åriga liv som de har gjort. Hur som helst så skiljs våra vägar här för denna gången, och jag har fått veta att vi inte kommer att träffas på samma intensiva sätt under den närmaste tiden. Men vi ska hålla kontakten även i fortsättningen. Det sista som händer är att vi kramar om varandra både länge och väl. Strax därefter är hon på väg in i sitt äggformade fordon för att försvinna över sjön. Jag står länge kvar och följer dem med ögonen tills de är borta. I ärlighetens namn så ser jag väl inte så mycket av dem, för mina ögon är ganska tårfyllda. Är detta slutet på en lång tids vänskap, eller kommer jag att få träffa henne igen som hon har lovat? Jag får en förklaring, 860631. Det har gått en tid sedan jag träffade min rymdkvinna, som jag kallar Jenny. När jag nu ser henne igen på vår mötespiats så är det redan sommar. Jag säger att jag har grubblat så mycket på hur det egentligen gick till när jag fick den där första kontakten med dem på ett så våldsamt sätt. Jag har förstått, säger hon, att du inte har accepterat mina tidigare svar på frågan vad som hände den där vinternatten för drygt 2 år sedan. Jag svarar att nog hade jag godtagit de svar jag fått, men det måste ha hänt något mer i och med att jag inte får tiden att gå ihop. Från det jag först upptäckte är ute på ängen till dess att jag hämtades av polisen måste det ha gått flera timmar efter vad jag senare räknade ut. Men i så fall så är den enda lösningen att jag måste ha varit ombord på farkosten i betydligt över en timma. Jag har haft mina misstankar men inte varit säker, så därför har jag inte sagt någonting till någon. De där killarna som pratade med mig om vad som hände, de har flera gånger frågat mig om jag inte vill genomgå en hypnos för att eventuellt få fram fler uppgifter, men jag har hittills inte velat gå med på det. I själva verket har minnesbilder börjat dyka upp i mitt medvetande om min vistelse inne i farkosten, och jag har funderat varför ni satte på mig de här röda och blå ringarna på kroppen och varför ni skar av hårstrån och la i en burk med vatten eller liknande. Och slutligen varför ni tog en av mina tofflor och skar bort en bit av gummisulan som ni sedan smälte. Och så undrar jag vad som hände när jag stod inne i den där plastliknande lådan som var som en bastu. Man har ju hört talas om andra som skulle ha blivit intagna och undersökta och till och med opererade av er. Är det något liknande som jag har blivit utsatt för? Som jag sagt det förut så gick det hela ganska så klumpigt till när du skulle bli inviterad till vårt skepp och vår värld. Efter det att du hade åkt ifrån dina vänner så räknade vi med att du skulle stanna och gå ur bilen för att titta lite närmare, vilket du inte gjorde. Du fortsatte istället hem för att hämta din kamera, vilket vi redan anade. Så vi beslöt oss för att vänta på dig på samma plats som du först upptäckte oss på. Men vissa omständigheter gjorde att vi inte kunde vara kvar på samma ställe, utan vi bestämde oss för att flytta ett stycke norrut. Som vi stod på den första platsen så var det stor risk för att vi skulle bli upptäckta av någon annan, och det hade inte varit så bra. Hur som helst så såg vi dig komma och stanna på det första stället. Minns du att du tänkte vända på vägen och åka tillbaka? Men med lite av våra konster som du kallar det så fick vi dig att fortsätta ytterligare en bit för att du på nytt skulle få syn på oss. Vi hade ett annat litet problem och det var hur vi skulle få dig att inte bli rädd när du upptäckte att du inte kunde köra förbi oss. Hade vi anat att du skulle bli så rädd så hade vi försökt på ett annat vis, men vi hade ju studerat dig så länge dessförinnan, så vi räknade inte med det. När du blev hämtad från din bil så blev du så chockad att du inte riktigt visste vad du gjorde. Du började att slå omkring dig med sådan kraft att du mer eller mindre skadade en av våra väktare så svårt att det tog lång tid innan han var helt återställd. Men till slut gick du godvilligt med de andra in i skeppet. När du väl hade kommit in så var du ganska medtagen, så vi gav dig något lugnande. Skall jag vara riktigt ärlig mot dig så var du så chockad att ditt hjärta mer eller mindre hade stannat. Det var därför som du fick de här ringarna runt bröstet och midjan och blev placerad i en tryckkammare. Så ringarna är något liknande som vi använde vid hjärtstillestånd då. Men tryckkammaren då, vad skulle den vara bra för? En sån använde vi väl bara för att hjälpa dykare när de varit nere på allt för stora djup. Ja, visst använde vi också en form av elchocker, men samtidigt måste trycket i din kropp återställas. När man får hjärtstillestånd så förändras även ditt blodtryck, och det måste samtidigt återställas till det normala. Det är väl det felet ni gör vid hjärtstillestånd att ni endast ger elchock, men med tryckkammaren och den snabba hettan så kan man klara av svårare hjärtstillestånd. Och hårstråna som vi tog av dig, de används till att på ett enkelt sätt bestämma ålder och kön, det vill säga könet visste vi ju redan. När jag frågar henne om gummibiten på toffeln så börjar hon att skratta och säger, det var inte från din sko, utan vi tog ett prov av din hud under foten för att se hur den kondition din kropp var. Huden säger nämligen en hel del om din fysik, och även en del om ditt psyke. Egentligen skulle du ha följt med väktarna till ett annat skepp som låg en bit ut och väntade, men oturligt nog så blev vi upptäckta av en annan bil på väg söderut, så vi valde att släppa av dig igen. Eftersom vi visste att du skulle bli omhändertagen så gav vi dig inget mer lugnande. Det hade ju kunnat upptäckas vid en närmare undersökning. Jag måste ju säga som det är, tur att inte fler av er är sjuka och dåliga, så illa som ni blir undersökta vid era sjukhus. Den undersökning som gjordes på dig efteråt kunde lika gärna ha fått vara. Ja, nu vet du vad som hände vid vårt första möte, och någon skada har du ju inte tagit. Har du fått svar på dina funderingar, eller är det ytterligare svar som du vill ha? Jag kan inte komma på något för tillfället, men jag kommer nog att ställa fler frågor om vi fortsätter att träffas, vilket jag hoppas att vi gör. Det som gör mig lite ledsen är att vi inte kan träffas oftare, men jag förstår ju att du måste ha annat att göra än att hälsa på mig. Ja, tyvärr är det så att våra möten kommer att bli glesare den närmaste tiden, men ha tålamod. Jag förklarar för henne hur svårt det är varje gång vi skiljs, och att det går flera dagar innan jag kan tänka på något annat, om jag överhuvudtaget kan låta bli att tänka på allt som händer mig. Med de orden tar vi farväl för denna gången och jag hoppas att snart få träffa henne igen. Ett mystiskt besök i New York, 86-10-20. Det har börjat hända de mest egendomliga saker, som jag vet med mig inte har inträffat tidigare. Bilder dyker upp ur tomma intet, och strax efteråt så befinner jag mig själv i dessa bilder. Som nu för ett par dagar sedan, en kväll vid 9-tiden. Jag hade lagt mig för att vila en stund, då plötsligt ett turkos färgat moln eller dimma täcker hela rummet som jag befinner mig i. Min första tanke är att nu är Jenny på gång, men hon syns inte till. Jag sätter mig upp i sängen. För ett kort ögonblick är allt svart, men efter en stund så blir det ljusare och rysligt kallt. Jag får se en bild dyka upp framför mig, men den stannar inte, utan den liksom uppslukar mig, så att jag helt enkelt befinner mig i bilden, sittande på en bänk. När allt klarnat så ser jag en massa höga byggnader runt omkring mig. Jag befinner mig i en stor stad som visar sig vara New York en tidig morgon. Det måste vara några grader minus, för framför mig stiger en herre i en frusen vattensamling. Men det ser inte ut som om någon lägger märke till mig. De personer som går förbi mig nästan kliver på mina ben utan att reagera. Hur det än är så sitter jag några minuter och funderar över vad som egentligen hänt. Men jag kommer inte till något annat svar än att det måste vara Jenny som på något vis är inblandad. Till slut reser jag mig upp för att gå. Utan att se mig förgår jag rakt på en kvinna som har en resväska i ena handen och en pudel i ett långt koppel i den andra. För att inte gå på damen i fråga tar jag ett steg åt sidan så att jag kommer mellan damen och hunden. Nu märker jag något så underligt att jag nästan får en chock. Istället för att snava över hundkopplet så är det precis som om remmen går rakt igenom mina ben. Jag vänder mig om för att se om damen reagerat. Hon borde ha gjort det. Men icke, hon fortsätter som om ingenting hänt. Det här var något nytt för mig, som veteligen inte hänt tidigare, så jag vänder och går efter henne. Kan jag ha inbillat mig detta, eller vad är det som hänt? Innan jag hunnit upp henne så möter jag två ungdomar med varsin väska i handen. De svänger med sina väskor så att de skulle kunna meja ner alla de möter, och jag får den ena väskan i bröstet. Men samma sak händer igen. Den går rakt igenom mig utan att jag känner något. Jag har nu hunnit ifatt damen med hunden och går igenom kopplet för andra gången. Jag kan inte låta bli att skratta för mig själv, för det är faktiskt ganska roligt. Jag gör om det ännu en gång och det funkar. Jag får syn på en bänk på andra sidan gatan och sätter mig där för att fundera ett slag. Är jag här alldeles själv och i så fall varför? Hur ska jag komma hem igen? Medan jag sitter på bänken så funderar jag över varför jag inte trillar ner på gatan, eller tom rakt igenom gatan. Men jag behöver inte fundera länge, för plötsligt sitter Jenny bredvid mig. Jag kunde väl förstå att du var i närheten. Nu får du allt förklara vad det är som händer, jag begriper ingenting. Du är egentligen både här och hemma samtidigt, men om några minuter är du bara här. Det finns transportörer som du kan förflytta dig med nästan hur som helst. Och när det är dags så vet du vad som ska göras, Jag vet inte vad du pratar om, Ante. Du får utbildning hemma hos dig när du sover. Du märker inget av den, men du får den ändå. Den här resan hit hade du inte kunnat utföra annars. Jag har inte bett om att få åka hit. Jo, det har du, men inte i medvetet tillstånd. Du måste tänka på att du inte är samma gamla Ante längre. Du har en ny syn på saker och ting. Du ser allt ur andra perspektiv än du gjorde innan. Du vet mycket som du inte haft en aning om tidigare, och du vet hur du ska utnyttja dina kunskaper när det är dags. När det är dags, säger du. Vad menar du med det? Förresten vill jag nog inte vara här längre. Med den utbildning och upplysning du har fått av mig så vet du när det är dags för både det ena och det andra. Du tänker annorlunda nu än vad du gör i medvetet tillstånd. Menar du att jag inte skulle vara vid medvetande nu då? Jo då, du är fullt medveten om vad det handlar om, men det är ditt andra jag som inte har lärt sig att hänga med ännu. Du vill väl inte påstå att jag skulle vara två personer samtidigt? Nej, inte direkt, men du har mer än ett medvetande. Var inte orolig, du tar ingen skada av det, och ärligt talat så är det bara positivt. Men om jag nu är två... Hur kan det komma sig att den mindre vetande delen av mig vet så mycket om den delen som står högre? Ante, du kommer att märka att ditt vanliga jag inte vet så mycket om ditt andra jag som det tror. Men du lär dig undan för undan har jag märkt. Den dagen du vet vad det hela egentligen handlar om skulle du kunna skriva tusentals sidor om ditt högre jag. Det du nu upplever är bara en droppe i havet jämfört med det som du varit med om hittills. Passa nu på att se dig om medan du är här. Men avslöja dig inte. Jag kommer när det börjar närma sig hemresan, passa på att roa dig också. Roa mig, hur då med vad? Jag har ju för tusan inga pengar, och hungrig är jag också. Du har så du klarar dig. Lycka till. Om någon hade sett oss där vi satt på bänken så måste ju vederbörande också ha sett att hon bara försvann i tomma intet. Roa mig. Jag känner efter i innerfickan om jag har min plånbok. Jag tar upp den. Och när jag öppnar den så finner jag exakt 200 dollar i olika valörer. Hungrig är jag, så jag går för att leta upp något ställe där jag kan få en bit mat. Upptagen av mina tankar märker jag inte ett gäng med punkare eller liknande omtar upp hela trottoaren, utan jag stöter ihop med en av dem. Han svär en remsa efter mig, men nu upptäcker jag att den här gången kände jag att jag gick emot något. Det här måste undersökas. En bit framför mig står en kartong in till en husvägg. Jag måttar en spark mot kartongen, och vilken träff det blev. Den far iväg i en båge, men endast för att stanna upp mot magen på en äldre herre. Han mumlar något, och jag får fram en ursäkt på dålig engelska. Samtidigt frågar jag honom om han kan visa mig något ställe där man kan få en bit mat. Han visar mig in på en kaffebar där man även kan få äta en måltid. Bakom en lång disk är det två äldre käringar, den ena uppfjugen på en hög barstol, ett bastant från timmer, fet och fluffig, med en cigarettfimp i mungipan som säkert satt där även när hon sov. Den andra smal och gänglig, med en klut på huvudet, ett skitigt förkläde om midjan och en skitig handduk över axeln. Hur som helst så satte jag mig ner på en stol vid disken, för jag var ju hungrig. Den fluffiga damen ropade inåt ett rum bakom sig, och ut kommer en yngre mörkhyad flicka mellan 15 och 20 år. Jag beställer en hamburgare med ost och bröd och en flaska chokladmjölk. Jag vill ju inte sitta framför den här illaluktande damen med den skitiga handduken, så jag går och sätter mig vid ett fönsterbord, så att jag kan få en lite trevligare utsikt. Jag sitter inte många minuter förrän den mörkhyade flickan kommer med det jag beställt. På en något knagglig engelska undrar jag om jag kan få en kopp te efter maten. Hon förstod tydligen vad jag ville ha, för när hon kommer med tekoppen så frågar hon om jag ska ha mjölk och socker eller en citronskiva till. Mjölk och socker, säger jag, och hon hämtar det. Innan hon går tillbaka så frågar hon om jag är här som turist, för hon hör att jag inte är härifrån. Jag berättar varifrån jag är och att jag inte ska stanna längre än till ikväll. Jag talar också om att jag ska gå ut på stan och se mig om innan jag åker hem. När hon tar brickan och går så funderar jag över varför jag sagt att jag ska åka hem ikväll. Jag vet ju inte riktigt när jag ska ge mig iväg. Jag tänder en cigarett och dricker mitt te. Efter en stund kommer hon tillbaka och undrar om jag vill ha en kopp till. Jag tackar jag. Hon frågar om hon får sätta sig ner ett tag. Varsågod, säger jag. Hon talar om att hon heter Petra och att hon går i skolan men arbetar här på sin lediga tid. Hon undrar vad jag heter och vad jag gör här i stan. Jag säger mitt namn och att jag är här för att se mig om lite. Hon tycker väl att det är konstigt, men säger inget. Jag får reda på att hon strax är ledig.